Vi köper bara vilt på hösten, för det är då man äter mustiga grytor, man tänder en brasa och det är nyårsafton, det ska firas. Det är speciellt, vilt äts på speciella tillfällen. Ja, vilket intressant. Är konstigt. Och det vill vi också förändra. Ät vilt till vardags. Gör tacos på din älg, Francisca.
Ta en bävermacka på morgonen.
Ja.
Just det här med viltkött är ju att många har ju så förutfattade meningar att när man lagar vilt så ska det vara liksom enbär och det ska vara rosmarin. Mm. Alltså det är de klassiska kryddorna som alltid är i vilt, och det ska vara någon gelé till eller lingon och det, jag får nästan utslag när jag bara pratar om det. Det är så jobbigt.
Vi har liksom
det finns så mycket annat. Utslag av...
Nej, men för att det finns så mycket annat man kan göra.
Välkommen till Hälsorevolutionen, podden för dig som månar om hälsa, att leva starkt och rikt. Och nu kommer andra delen om viltkött. Vad kan vi vinna på att äta mer vilt? Näringsmässigt, smakmässigt och miljömässigt. Maria Borelius här, biolog och vetenskapsjournalist och faktiskt kokboksförfattare, poddar med dröm.
Carina Lundstedt, jag är poddens producent och förläggare till flera böcker. Kokböcker har jag inte gett ut så många. Men,
jo,
men
Jessica Frey.
Jessica Frey, ja just det. Det var ett tag sedan.
Ja, det har du.
Det var lite kött i den också, eller ganska mycket av, ja. Av allt. Hon är härlig, Jessica. Och sen så ger jag ut en annan, mer hälsokokbok, snart ju. Av The Glucose Goddess. Men idag så sitter vi här med två författare och en ny spännande bok som heter I magen på en jägare.
Och så säger vi välkomna till yrkesjägaren Lubbe Garell. Välkommen.
Tack snälla.
Och stjärnkocken Daniel Koe.
Åh, tack.
Yrkesjägare, alltså det råder ju delade meningar om det. Det är egentligen, det är ingen titel, men...
Jag skulle just fråga dig om det. Berätta, hur är det
nej,
då?
Nej, men det, så här, mitt yrke är ju att jaga. och filma och ta hand om.
Du är faktiskt fotograf också.
Jag är fotograf.
Du är fotograf i grunden.
Ja. Yrkesjägare, det är många som säger, du är inte alls yrkesjägare, du har ingen utbildning. Och nej, det har jag inte i någonting egentligen. Men yrkesjägare som titel finns inte. Det heter viltmästare om man nu ska vara... Så det är mitt försvar. Så yrkesjägare, men mitt yrke är ju att vara jägare.
Du jagar 200 dagar om året.
Ja,
står det i boken
ja,
i alla fall.
Jag vet, jag kanske gör.
Eller minst. Varje gång man ska ringa dig så svarar du inte.
Jag skulle nog
inte,
säga att det är minst 200 dagar om året.
Har du jagat idag?
Nej, jag har inte hunnit. Min mamma flyttar, så jag hjälper henne med flytten.
Du hjälper din mamma.
Men du har en bössa i bakluckan.
Ja, man vet inte.
Ja, och Daniel?
Kanske köpa något.
Ja, jag jagar också. Mm. Men jag är inte yrkesjägare, jag är ett annat yrke. Jag driver ju krogar. Jag är kock, grund och botten. Och älskar restaurang och allt som har med gäster och möten och stämning och mat och dryck och allting att göra.
Varför älskar du det?
För att det finns ingen större kick som jag kan få än att skapa en ny...
Har du skjutit en älg någon gång?
Jo, men det har jag gjort faktiskt. Så det är också en annan typ av kick. Men just det här när man skapar från idé, från ett litet frö, så skapar man en restaurang och bygger upp allting med... Ja, men allting med kontakt med arkitekter till egentligen bestämma bestick, glas, färger, hur ska soffan vara stoppad och ja, men allt det här. Till det att man öppnar dörren och man får in de första gästerna som man vet de kommer dit för min skull.
Och det,
alltså, alla kockar är ju, har lite bekräftelsebehov, även jag faktiskt. Nej. Så att jag tycker att det är, jag älskar att stå i centrum.
När upplevde du den här kicken senast?
Nu när han sitter här och får prata och höra sin röst.
Jag drar på mig de här hörlurarna så jag får verkligen höra den också. Nej, sist var när vi öppnade faktiskt Taverna Brillo.
Just det.
Och det var ju fantastiskt, det var några veckor sedan bara. Också en fantastisk upplevelse just mitt på Stureplan att kunna känna det här. Det bara kommer in den här stämningen när det är bara knökfullt överallt och... Jag brukar säga att det är lätt att driva krog när det är fullt. Det svårare är när man ska parera liksom för lågkonjunkturer och pandemier och allt vad det nu har varit de senaste åren. Men det är en fantastisk känsla just när det är så mycket folk och alla är glada. Och då ger man så mycket av sig själv och personalen är liksom så här verkligen på tå hela tiden. Och det bara sprudlar glädje. Det är härligt.
Mm. Och hur träffades ni?
Vi var med i samma jaktklubb faktiskt. Mm.
Var det instant love?
Ja.
Från min sida. Men alltså så här. Vi hamnade bredvid varandra på middag. Du var bara sympatisk. Och schysst. Lite divig och dryg. Och det är du fortfarande. Men Men det var någonting
det här som... är vår skärgång.
Nej, vi har typ inte listat ut det. Ja,
det är kärleksfullt. Ja.
Nej, men sen så hade jag var med i en annan jackkanal och sen så hoppade jag av och ville starta en egen för att foka mer på maten, för jag tycker det är en sån, det är ju varför vi jagar. Och då kände jag bara att, men den här killen är bra. Han är svinduktig på att laga mat, han kan sin grej, och så har vi kul upp. För vi har märkt att vi kunde garva. Mm. Och det är viktigt, och det gör vi ju. Mm. Vi har ju otroligt kul på jobbet.
Och ni har nu skrivit den här boken.
Ja.
Vem har ni skrivit den för eller till?
Absolut alla, skulle jag säga. Folk som vill förstå.
En 28-årig vegan i Vasastan, har ni skrivit det för henne?
Ja, som är intresserad av att förstå. Det finns ju många som hatar oss jägare bara för att hata, tror jag.
Nej, men alltså okunskap också. Den här boken är nog till precis för alla, även den här 28-åriga veganen på Södermalm. Ofta när det är någonting som kan vara infekterat, lite kontroversiellt och tas upp i diskussioner, man hatar eller gillar det, så är det så här att det bottnas oftast i att man kanske inte vet så mycket. Mm. Jag var ju en jaktmotståndare och tyckte att alla jägare var skjutglada hillbillies. Fram tills dess att jag verkligen började förstå. Jag kom ju in i jakten på grund av maten. Jag hade en vän till mig som var jägare och kom med en kronhjort till mig. Det öppnade upp ögonen för natur. Jag har alltid älskat natur och har varit mycket ute och plockat svamp och den här biten. Men aldrig jakten, men just det här när köttet kommer, det var så fantastiskt och det var så gott och det var så mycket man kunde göra på det, så väckte sitt intresse. Mm. Mm. Och jag tog jägarexamen och började förstå, var med på jakter. Jag hade turen faktiskt att speciellt i början få vara med på jakter med extremt fina människor, alltså duktiga naturvårdare skulle jag vilja säga, mer än jägare. Vilket också gjorde att jag blev frälst i hela den upplevelsen och förstod också vad jägare gör. Att det är inte bara dödandet, utan det är faktiskt ett viltvårdande i allra högsta grad.
Och det vill vi också förmedla, att vi gör detta för maten. Mm. Så här förklarar vi hur jakt går till, på vilka olika sätt, vilka olika viltarter man jagar i Sverige. Och det finns även beskrivningar om de viltarterna, var de härstammar ifrån och latinska namn och hur hornen och klövarna eller spåren ser ut. Så att vi vill berätta om varför man jagar och hur det går till. Mm. Samt det viktiga då, hur man tar vara på viltet efter man har skjutit det. Mm. För det är otroligt många som inte kan det.
Mm. Det är verkligen en hel kedja.
Man skjuter och så är det över, så är det någon annan som fixar det. Mm. Men det är viktigt att visa att så här gör man och så här tillagar man det fantastiska köttet.
Hela kedjan.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to Quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Den här veckan så fortsätter vi vårt roliga sponsrade samarbete med Skinome, färsk hudvård. Produkter helt utan konserveringsmedel och andra onödiga tillsatser. Det här är ett svenskt hudvårdsföretag grundat av hudforskaren Dr. Johanna Gillbro. Och idag ska vi fortsätta prata om Skinomes innovativa solskyddsprodukter, eller hur Maria?
Ja, vi gillar ju båda att njuta av solen, liksom de flesta svenskarna. Solen är ju inte bara en källa till glädje och värme och ljus. Den är ju också vår främsta naturliga källa till D-vitamin, och det mår vi ju bra av. Och som alla vet kan för mycket solexponering medföra risker på grund av solens ultravioletta strålar, det vi kallar UV-strålning. Vi vet hur viktigt det är att skydda huden på bästa sätt. Och både Carina och jag har börjat använda Skinomes solskydd Sanne Malschen.
Ja, vår sponsor Skinome erbjuder två solskydd med olika solskyddsfaktor. Dels Sanne Malschen SPF 50+, och så den senaste nyheten Sanne Malschen SPF 30. Och båda de här ansiktsprodukterna går att använda som enda dagkräm om man vill, då de också innehåller både vårdande och återfuktande ingredienser samt prebiotika som stärker ditt mikrobiom.
Tänk på att applicera rikligt med solkräm just i ansiktet. Förutom att stärka skyddet mot cancer så kan du också minska risken för UV-inducerade ålderstecken. Och då talar vi om rynkor, pigmentfläckar och brustna blodkärl. Skinomes senaste nyhet, Sanne Malschen solskyddsfaktor 30, innehåller också en innovativ ingrediens från den svenska västkusten. Vi talar om algika som tillverkas just av alger. Studier visar att algika förstärker den solskyddande effekten av UV-filter och skyddar huden mot miljörelaterade luftföroreningar.
Ja, det här är innovativt. Skinomes solkrämer passar både barn och vuxna, även de med känslig hud. Om du blir osäker på om du ska ha solskyddsfaktor 50 eller 30, så kan du gå in på Skinomes hemsida och göra deras solskyddstest. Just nu så kan du prova Skinomes solskydd och övriga hudvårdsprodukter extra förmånligt. Med koden Hälsorevolutionen 20 så får du 20% rabatt under april månad. Rabatten gäller inte på redan nedsatta varor. Gå in på skinome.com och beställ den nya generationen solskydd.
Det finns så många spår i det här, men jag tänkte att vi bara skulle börja väldigt konkret. Vad har vi för vilt ute i de svenska skogarna som man kan jaga?
Massor, ska vi räkna upp dem?
Ja, men vi kan
väl... Okej, vi börjar med älg, största.
Okej då, vi börjar med älg.
Ja, men okej, då pratar vi, börjar med klövvilt. Mm. Ja. Då är det älg, kronhjort, dovhjort i storleksordning nu. Rådjur, mufflon, som är alltså ett vildfår. Ja, som härstammar från västra Asien och Medelhavsöarna. Och sen har vi vildsvin. Sen har vi småvilt, hare... Räv äter vi inte, men bäver går ju att äta jättegott.
Jag skrattade gott åt era bäverrecept där jag tänkte, ja, det tror jag inte blir den mest tummade sidan.
Nej, det tror jag inte.
Nej, men det är nog svårt att få tag på, men det är fantastiskt gott.
Är alltså, det
är så sjukt gott.
Fruktansvärt. Vad smakar det?
Ja, men nu skulle jag säga björn, men det vet man inte heller hur det smakar.
Välkommen att ha en bäverhamburgare.
Nej, men, men det är så gott.
Bäver ska jag säga smakar, ja, lite oxkind, alltså lite...
Tam.
Så här, lite...
Inte särskilt mycket vilt, skulle jag säga.
Nej, ingen vilt smak alls, ska jag säga. Utan väldigt god köttsmak. Mycket korrager, mycket...
Spagetti, bäverbolognese.
Bäverburgare.
En bäverburgare.
Varför inte? Ja.
Men sen har vi björn också. Björn är fantastiskt
gott. Ja, men då måste man ha licens, va, för att jaga de här rovdjuren.
Ja, alltså du menar ju vapenlicens? Eller
ja,
det?
Eller...
Du menar, de skjuts ju på licens, det är ett visst antal.
Som ska skjutas
precis,
varje år.
Och det då kommer... brukar ta 2-3 dagar så är alla skjutna i hela Sverige.
Är det så? Då har vi björn, då har vi även vargen.
Ja, men den äter man inte. Men också licens behöver...
Vet ni att ni sitter med en människa som har blivit biten av en varg i skinkan?
Nej. Vad intressant, kan du berätta?
När jag jobbade som reporter på ett nöjesprogram... Jag väntade mitt första barn. Vi skulle gå in med etnologen som höll på med experimentet med vargarna. Och hans tes var att vargen är som hunden i sin, vad ska vi säga, hjärna och förmåga att binda till människan. Ibland kan ju folk tycka att teorierna är viktigare än verkligheten. Och han var så fast i sina teorier. Det är inga som helst faror att gå in till de här vargarna. Och när jag kommer in där så börjar de unga hannarna cirkla och cirkla och cirkla kring mig. Och plötsligt så känner jag, så bara hugger det fett till i höger skinka. Jag vet inte hur mycket personal som kommer in där. Jag bara forslas ut därifrån. Och de var ju försiktiga med att ge mig stelkramp så eftersom jag väntade barn. Men det var ju bara jävligt farligt. Och då blev det första sidan på Expressen dagen efter. Gravid tv-reporter biten av varg.
I röva.
Den. I röva.
Har du ramat in den?
Men var det kolmården?
Det var kolmården.
Ja. Men det var igenom liksom? Det var...
Ja, ja. Det var ju märken, alltså bitmärken på skinkan.
Har du kvar är den?
Nej, det har jag inte. Nej. De syns inte.
Ja, var den ganska cool? Liksom,
bild. Minne. Ja, jag bara så här, the wolf on the bum. Men sen blev ju någon dödad inne i varghänget på Kolmården. Mm. Så att jag ska ju vara tacksam att det inte gick längre.
Då har man ändrat sina teser kanske kring...
Ibland får man ändra sina teorier om verkligheten inte stämmer riktigt.
Men de kanske kände att här fanns det konkurrens. Det här är en kvinna som väntar barn.
Jag undrar om det var det, vet du. Vad säger du som är yrkesjägare?
Nej, men jag tänker bara lejon, vet du, rovdjur, de dödar ju ofta valpar och betäcker honan igen då med sina egna gener.
Det var det de hade tänkt göra.
Jag tänkte det så här. Den där ungen
ska
bara... man ska aldrig glömma. Man kan aldrig lita på ett viltdjur på det sättet. För
absolut.
Det går liksom inte.
Nej.
Det...
De har jag tycker också, nu spårar vi kanske, men hon som blev dödad då av vargen.
Ja, fruktansvärt.
Ja, jättehemskt. Men också så här, ja, men vad tror ni? Det här är ju vilda djur.
Ja.
Det går ju inte att tamatisera, eller vad det heter. Tror jag, de här individerna.
Ja, eller hunden är ju en tämd varg, men under tusentals år har man ju avlat fram de snällaste vargarna.
Men då ska man avliva den här vargen.
Hunden är ju fostrad och avlad för att vara oss till lags, ska man ju komma ihåg. Ja. Och det är faktiskt inte en varg. Nej. Så att det där tycker jag är lite läskigt.
Ja, men min poäng var att då ska den här vargen avlivas, bara för att den... har sina instinkter. Och det tycker jag är konstigt.
Ja,
men nu lämnade vi ämnet. Men det var ingen
nu, okej, vi har nu kommit fram till...
det är inte hälsosamt.
Vad har vi i
så,
skogen? Vi har bäver. Ja. Bland men annat. Sen har vi ett naturligtvis alla fåglar också.
Mm, absolut, och de är ju jättemånga.
Och goda också.
Ja, vad är, det vi främst skjuter, det är ju gäss, andfåglar då, gräsand, kricka, vigg. Sen har vi duvor, ripa, tjäder, orre. Ja, det är väl de vanligaste. Precis.
Alltså det finns fasaner. Jättemycket det är de vanliga fåglarna, men vi jagar ju för matens skull och tycker att det är väldigt intressant. För det finns ju mycket som jagas som faktiskt inte äts.
Mm.
Man skjuter bort skarv för att man tycker att de förstör väldigt mycket, vilket de absolut gör. Mm.
Men det har vi ätit.
Men det har vi ätit, så att allt vi skjuter äter vi faktiskt. Mm. Och det är rätt spännande. Och i Sverige så har vi faktiskt inga giftiga djur. Så inga giftiga fåglar eller något sånt där. Så att därför går det att äta allting. Så att man kan ju våga testa precis allt. Vissa saker är ju i princip oätligt. En gång så gjorde vi en fantastiskt god gryta med härligt stekt karamelliserad svamp och lite grädde och vin i. Och så skulle vi göra då en kråka på absolut bästa tänkbara sätt. Men alltså det gick inte att äta den här kråkan. Alltså nej. Allt var jättegott förutom när man fick en bit kråka i munnen så var det så bara oh.
Men jag ätit det på tändstoppet en gång och då gick det ner. Det var inte så att jag bad om backning.
Jag
men
tror
det
att
ner.
Den här kråkan kanske var lite äldre. Man ska äta vårkråka och de är lite yngre kråkor.
En seg kråka.
Ja, som kom från Tyres centrum hade käkat spyr dagen innan.
Ja, men det var ungefär så den smakade.
Ja, det var så. Ja, det var riktigt.
Men de marinerade i 24 timmar i vin och allt uppe. Ja. Så att jag hade verkligen satsat allt på att göra den här riktigt, riktigt bra. Sen testade vi också säl. Har vi provat på att tillaga. Och det... gjorde jag på alla möjliga tänkbara sätt också. Jag försökte marinera sönder den i soja och ingefär. Det bryter ju ner fibrerna. Bara för att få det mört och härligt. Gick inte heller. Ingenting
men,
blev gott.
Men så farligt var det inte säl.
Ja, jag klarar inte av det. Men
det var också en gammal säl.
Det var en gammal säl.
Vi skulle käkat en kute.
Ja. Alltså, och det är det man gör, har jag förstått nu senare. Att man äter inte de gamla. Men det är synd. Vad ska man göra med dem då? Ja.
Det går en tv-serie nu som folk pratar om väldigt mycket som handlar om historien om Sverige.
Mm.
Jag har bara sett det första avsnittet som handlar om hur Sverige befolkades överhuvudtaget. Och då är det just jägare som kommer till Sverige och de kommer från norra Tyskland. Och de, eller det som idag är Tyskland, och följer inlandsisen för, är det 10, 12, 14 tusen år sedan som håller på att dra sig tillbaka. Och då finns alla de här vilda djuren i kanten av inlandsisen. Så de första invånarna i Sverige var just jägare. Mm. Varför, Lubbe, varför är det så mycket djur i kanten av inlandsisen? Det där var spännande, tycker jag.
Intressant. Jag kan ju tänka mig att det kanske är massor av mineraler och salter i smältvattnet. Och att det kanske spirar upp nya grödor.
Och djuren följer det. Som
äntligen får se dagens ljus. Mm. Mycket lätttuggat, friskt, gott. Alltså, djuren följer ju födan och jägare och samlare på den tiden följer ju djuren. Så att de visste ju var födan fanns, för där fanns djuren. Jag är ingen historiker av något
nej,
slag.
Nej, men om jag pratar med dig som jägare.
Alltså, så det måste ju ha funnits föda.
Mm, det var helt enkelt det berodde på.
Absolut.
Men du skriver i boken, jag är född 2000 år, om inte 10 000 år för sent.
Ja, jag skulle ha trivts vid kanten där på inlandsisen.
Mm. Det är din naturliga. Och när du säger så, vad menar du då?
Nej, men jag ibland känner jag, det låter lite klyschigt kanske, men ibland känner jag att jag vill bara bo i skogen. Och, alltså, det hade varit skönt att leva på den tiden. Ja. Bo i en grotta och inte ha något annat att tänka på än att överleva för dagen.
Mm.
Lite så. Lite romantiskt. Jag skulle ju aldrig byta bort det mot det jag har idag. Men det är en romantisk dröm. Och
vad är det du får där ute då? Som...
Ja, men bara, du är ett med naturen. Det är, alltså, det är bara du, kanske dina jägar-samlar-kompisar. Samla in mat. Jag får ju kickar av att plocka blåbär. Nej, inte riktigt. Men svamp. Lika mycket som att skjuta ett djur.
Mm.
Samla på sig. Bygga förråd. Äta.
Vad är det för känsla det skapar i dig?
Överlevnaden. Alltså... Mm. Provida sin familj.
Jag kan bara stämma in. Vi åker på jakt rätt ofta och ibland så åker vi lite längre bort och då är vi borta flera dagar. Den här människan, han kan ju vara kvar liksom i 2 veckor till efter att vi har varit där en vecka. Jag får ju panik efter 3 dagar. Jag måste liksom ner till allt som händer här i stan på något sätt. Och det är inte för att jag inte gillar att vara i skogen, men han gillar det väldigt mycket mer, för att han vill inte ge upp.
Jag vill vara ute tills det är kåsar, tills du inte ser längre. Från alla, utnyttja alla dygnets ljusa timmar till att fånga. Jag byggde ju fällor när jag var liten. Jag byggde slangbällor och ville bara liksom döda djur för att ta hem och äta upp.
Mm. Helt så enkelt. Du är kanske en...
Ja, men lite av en caveman
arketypisk,
liksom.
Ja, just det, en caveman. En sån.
Och så otroligt härligt. Ja, det är svårt att förklara. Det låter så jävla klyschigt
Det som jag tycker är intressant, tycker vi pratar om det, att några av de som jag känner som kan... Alltså folk pratar mycket om miljön, men de som verkligen kan något om naturen, som jag känner, det är faktiskt de som jagar.
Mm.
De kan mer om naturen än många som kallar sig, så att säga, miljövänner.
Mm,
och varför det är så, det vet jag inte riktigt, men det kanske är att man är van att sitta och titta på naturen väldigt länge och tolka naturen,
ja, men
eller?
Eller de flesta jägare är ju intresserade av naturen och djurlivet.
Mm.
Och då suger man väl upp ett och annat. Vi jägare får ju ofta kritik av okunniga, att vi mördare som hatar djur. Jag skulle säga att jägare är några av de största djurvänner som existerar.
Mm. Men det är en paradox att ändå man är den största djuren.
Absolut,
och ändå...
men det är inte så att vi hatar djur bara för att vi äter upp dem. Mm. Alltså, det är ju föda.
Vad man glömmer i hela den här diskussionen också, det är att, jag menar, vi kan ju bara göra en jämförelse, men nu ska vi inte prata om den här 28-åriga veganen, men om vi pratar överhuvudtaget så är det ju väldigt många som även äter kött som är lite emot den här jakten och alltihopa. Mm. Men då ska man jämföra det då med till exempel, alltså, industriellt uppfödda djur, vet, när de står flera tusen djur som trycks in i sina transporter och åker liksom flera mil till ett slakteri. Och så står de på kö där och så åker brorsan in och får en bult i huvudet och sen kommer nästa och nästa. Alltså det är klart, djur är ju inte dumma i huvudet, utan de förstår ju liksom, och just det här med döden när den kommer, så de vet om det, och det är klart att det blir stressat, det utsöndrar ett stresshormon. Det är därför ofta skinkor till exempel kan smaka lite urin.
Men inte din skinka som vargen...
Jag hade verkligen inte hunnit bli stressad, för att jag väntade mig inte det, så att jag var nog helt stressfri i det köttet, tror jag faktiskt.
Nej,
jag bara stod där, wow, vad hände?
Det kanske var det som var sen, för han hade pratat så gott om dem med vargen.
Ja,
så
ja,
var
men
helt,
jag var bara
avslappnad.
Så här, åh, de är som små gulliga schäferhundar kanske.
Ja, ja, men det är, ja. Nej, men och det jag vill säga är ju liksom det här att ett djur som vi jagar, och vi älskar ju pyschen. Pyschen, det är den här smygjakten, när man bara går med en bössa på ryggen och så promenerar man och smyger, och så ser man något djur som man smyger sig på. De vet inte ens att vi är där. Och så lägger man sig ner och så tar man ett sånt riktigt perfekt skott. Och så lägger sig djuret direkt, knall och fall, dör. Vi tar ut det, tar med det till slaktboden. Det här djuret har inte ens vetat om någonting. Det dör liksom på en millisekund. Mm. Helt ovetande om någonting. Det har levt det bästa livet det någonsin kan få, ända fram till slutet. Så naturligtvis är det ett mycket bättre kött än en gris eller en kalv eller ko eller någonting som har dött på det sättet som vi är vana vid.
Mm, men också så, massa antibiotika i fodret och så vidare.
Ja, absolut, så det här är ett väldigt rent kött, och vi förespråkar ju, i alla fall om man är en ny viltätare, för första gången man äter vilt, så tycker vi att man ska äta vilt helt rått första gången. För det är så många som har den här förutfattade meningen att vilt smakar så mycket vilt. Man har ju ofta hört att det smakar för mycket vilt. Men det är ju egentligen bara på grund av att man tillagar köttet fel. Alltså man tillagar det för mycket. Och prova att tillaga liksom en kalv eller en ko eller en gris för mycket, så smakar det också annorlunda än om man tillagar det på ett perfekt sätt. Så att det är det här, man vill ju få fram den bästa smaken i allt kött som man tillverkar eller som man tillagar. Och just vilt är ju så här att få den här råa, göra en liten carpaccio, kanske bara lite olivolja, saltpeppar, så får man den här rena lite mineraliteten i köttet och den här korta lilla sötman som också ligger med. Det är ett fantastiskt kött och det smakar verkligen rent. När man har ätit det så känns det så här, wow, det är det här kött där.
Vi konstaterade just det, att vi mår bra båda två av viltkött. Så det är man på den här gut-feelingen. Men det är intressant då med, om vi bara tittar lite på er kokbok. Många av era recept är ju vad man ska kalla vanlig husmanskost numera. Så det är köttbullar, spaghetti bolognese, hamburgare men gjord med älg eller rådjur till exempel. Hur blir en spaghetti bolognese eller en köttbulle eller en hamburgare annorlunda när man använder just viltkött?
Vad vi vill visa egentligen i boken, det är det att, alltså det är väldigt lätt att göra en kokbok eller göra kokboksbilder och recept liksom som är superhäftiga, och oftast blir det lite svårt. Man ska försöka liksom klura fram det femte hjulet varje gång man gör en kokbok. Jag har gjort några stycken och det är lätt att hamna i den follan på något sätt. Här vill vi göra en bok med recept som faktiskt folk känner igen. Så det är alltid från pizza till köttbullar, schnitzel. Det är
men sånt, lite mer fancy grejer också. Det är lite carpaccios,
ja, men det är lite
och lite
blandat.
Sånt.
Ja. Ja, men det är fortfarande saker som folk känner. Det är ingen hitpåmat, utan det är ändå rätter som vi har gjort en travestering på med vilt då. Och just det vilda i det här, jag menar köttfärssås till exempel eller köttbullar, det behöver ju inte smaka så mycket vilt, men däremot så får man väldigt mycket, som ni var inne på också, en renare mat. Man mår bra efter att ha ätit det, för att det är rent. Till exempel så kan jag ju ta hur man kan uppleva ett uppfött kött som kanske inte är uppfött på det absolut bästa sättet. Då får man oftast en så här järnig smak. Eftersmaken kan bli väldigt järnig. Och det är på grund av att den har fått i sig saker. Dels kan det vara kraftfoder, men det kan också vara liksom mediciner och antibiotika och allt möjligt. Som vi egentligen har godkänt i vår värld. Och tycker att det är helt okej att vi trycker i våra djur för att de inte ska bli sjuka. Men allting handlar ju om pengar naturligtvis. Så att man vill inte att djuren ska bli sjuka, så man ska nödslakta. Så att allting för att sälja så mycket kött som möjligt. Men så kom ihåg det där att ett rent kött smakar inte järn. Utan det ska vara mineralton, det ska finnas en sötma i köttet. Men det ska också upplevas liksom att, som ett kött utan smak. Så du ska behöva leta efter smak. Då är det ett bra kött.
Måste man ha speciella viltrecept som ni
Nej,
har gjort?
Absolut inte.
Eller kan man ta sin gamla vanliga rutiga kokbok, jag vet inte ens vad den heter, den här slitna, och ta vilket recept som helst och bara byta nötkött
mot
älg?
Vi får väldigt många frågor när vi lägger ut recept eller bilder eller avsnitt. Så funkar det här lika bra med älgkött?
Ja.
Ja, absolut.
Eller nötkött.
Eller nötkött, eller lamm.
Men vi gör det ju, absolut.
Men det blir olika smak på den färdiga
precis,
produkten.
Ja. Det är det som är skillnaden.
Alltså just det här med viltkött är att många har ju så förutfattade meningar att när man lagar vilt så ska det vara liksom enbär och det ska vara rosmarin. Mm. Alltså det är de klassiska kryddorna som alltid är i vilt, och det ska vara någon gelé till eller lingon. Och det, jag får nästan utslag när jag börjar prata om det.
Vi har jobbigt. Liksom
varför får du utslag av...
Nej, men för att det finns så mycket annat man kan göra.
Det,
mängder av saker går att göra med vilt.
Och, du får utslag för att du tycker att det är för konventionellt tänkande.
Ja, men
är det
är så
menar?
Smalt.
Alltså, vi har ingen viltkultur i Sverige. På landet äter man mycket mer vilt än i storstäderna. Ja. Men det finns inget vilttänk. Jag försökte sälja kött till ICA här ute i Nacka. Tjena, jag heter Lubbe. Vill ni köpa gjort kött från den här gården? Nej, absolut inte. Du får ringa i höst igen.
Är det handlarna som är fantasilösa?
Nej, då är det inte säsong för viltkött på våren. Jag bara, men vänta nu, vi äter ju gris, nöt och lamm, kyckling. Vi äter ju kött. Varför kan vi inte äta vilt på våren? Nej, men det är ingen som köper. Tänket är alltså, som Daniel säger, det är enbär, det är rosmarin, allt här. Tänket är även likadant att vi köper bara vilt på hösten. För det är då man äter mustiga grytor, man tänder en brasa och det är nyårsafton, det ska firas. Det är vilt äts på speciella tillfällen. Ja, vilket intressant. Är jättekonstigt. Och det vill vi också förändra. Ät vilt till vardags. Gör tacos på din älg, fransyska.
Ta en bävermacka på morgonen.
Ja, men i sallader. Goda sallader med viltkött. Eller, alltså det finns så mycket saker att göra. Asiatisk mat, gör en wok. Alltså det finns mängder av saker. Byt ut. Man ska aldrig tänka vilt. Man ska tänka
kött
och god mat.
Högkvalitetskött, ja. Men om man nu är en människa som lyssnar till det här och känner det här är spännande, och man är själv inte någon som jagar, och man...
Då ringer man mig.
Då ringer man dig, Lube. Ja, men du är ju i skogen och är caveman. Ja. Då får man inte ens tag i dig.
Men jag har frysar.
Du har frysar.
I skogen.
Så var hittar man... för att det är ju jäkla komplicerat i Sverige med licenser, ja, men, och
precis,
så.
Där, och där har vi problemet. Jag menar, vill du köpa en kronhjortsfilé på Östermalmshallen, då kostar den 1300 kronor kilot. Och det går ju inte.
Nej.
Utbudet i matvaruhandeln av vilt är jättelitet om det ens existerar.
Mm.
Däremot ska vi ha ekologiska jättediskar med frukt och grönt, och vare sig de är från Nicaragua eller...
Ja.
Eller
där kan vi importera bönor
Kongo.
Från Kenya hur långt som helst.
Då är det inga problem. Där finns det jättemycket urval. Men viltköttet från Sverige, om det nu ens är från Sverige, mycket från Nya Zeeland, så är det knappt befintligt, förutom de välsorterade butikerna.
Så om man nu bor någonstans, vad ska man göra? Ska man försöka leta rätt på en kompis som jagar, eller vad råder ni någon att göra?
Ja, men det är svårt. Det finns ju massa hemsidor. Alltså, du
går
kan söka på viltkött.
Går man och pratar med sin lokala handlare?
Ja, men det
och
finns ju gårdar överallt i Sverige som säljer.
Alla butiker har faktiskt tillgång till att köpa viltkött.
Ja. Så man kan gå och snacka med sin handlare och säga, du,
absolut.
Jag vill ha lite bäver i hyllorna.
Men just bäver blir nog svårt.
Ja, bäver kan vara lite svårt. Men annat vilt, alla våra hjortdjur finns ju alltså, ganska stor tillgång till.
Men låt oss säga att jag är nybörjare. Vad skulle ni säga är lägst hängande frukt att börja med? Ja, ni sa att bäver är inte det första.
Då har vi gjort vildsvin och älg, skulle jag säga.
För att?
Det finns mest av älgstammen.
Och det blir väldigt gott. Dovhjort är ju alltså otroligt gott. Mm. Ja, blir.
Men äter du dovhjort på en restaurang i april, maj, då är den från Nya Zeeland 100%.
Okay.
Tyvärr. Trots att det finns mycket att köpa. Men det är svårt att sälja kött i Sverige. Det är mycket lagar och regler som sätter stopp för det, och du får sälja ett visst antal vilt. Utöver det måste du gå via vilthanteringsanläggning, och veterinärer ska besiktiga köttet och bla bla bla. Och det gör att över 90% av allt viltkött som kommer från skogarna i Sverige hamnar eller stannar hos jägarna själva i deras egna frysar. Det kanske beror på också att ibland skjuter man ett rådjur, men det åker du inte till en vilthanteringsanläggning och lämnar in. Skjuter du 30, då kanske man gör det, men du vet, du skjuter någon älg och så delar laget på det, men en älg, det är rätt mycket kött, det äts inte upp. Köttet kommer liksom inte ut i butikerna. Det blir problematiskt, tyvärr.
Mm. Finns det någon, du pratar om vilthanteringsanläggningen, finns det någon, vad man kan säga fördelen med så att säga butiksköttet idag, det är ju ändå att det är kontrollerat och lyder under ett antal lagar. Mm. Och det vilda köttet Finns det någonting man ska se upp med? Kan det komma med någon sjukdom? Så
jag tycker att 1000 hjortar och kanske upptäckt att en eller två har varit sjuka. Men de som är sjuka, de är utmärglade, du märker det tydligt och kasserade köttet. Men jag har aldrig hört talas om att någon blir sjuk av att äta dovhjort eller älg eller mufflan eller kronhjort. Vildsvin och björn måste trikintestas för de äter as. Vilket gör att de får i sig trikiner. Kan få i sig trikiner. Det är otroligt sällsynt i Sverige. Men i övrigt så liksom finns det ingen.
Trikiner är små maskar ska vi säga.
Men jag får ju sälja en dovhjort till Daniels restaurang utan att den är kontrollerad. Eller jag har en utbildning som heter viltundersökare. Så jag kan se på organen om det är ett sjukt djur eller inte. Och säljer det till Daniel som han får sälja till sina gäster. Och han får ju jaga, skjuta djur, sälja det på sin krog utan att det kontrolleras.
Men sen är det ju också det som är vår vision, att prata mycket om just vilt för att vi vill få ut det mer i butikerna. Eller främst egentligen för att få ut det till gemene man så att alla har tillgång till det. För att vi har väldigt mycket vilt i Sverige, jättemycket.
Jag är uppvuxen utanför Växjö i Jämla, i skogen i Småland. Och där jagades det ju. Och min mamma var väldigt, väldigt mycket grönsaker. Hon odlade och sådär. Men i frysen så hade vi älgkött. Mycket, minns jag. Hon var lite så här gröna vågare som det hette på 70-talet. Och då, redan då ansågs ju ändå älgkött och annat vilt vara hälsosamt. Så det passade liksom in i den där gröna livsstilen.
Men ute på landsbygden och alltså utanför storstäderna så har ju vilt alltid funnits med.
Ja.
Alltså en positiv grej är att då använder man verkligen allt på hela djuret. Och det är det vi också försöker prata lite grann om. Men det man gjorde också väldigt mycket för, det var ju de här klassiska lite, ja, med husmanskostrecepten som ni var inne på. Alltså lite tyngre mat. Det var oftast liksom en stek som man kanske ibland glömde i ugnen och så blev den torr. Och så blev det liksom vilt där alltid torrt. Och så fick man göra en ganska fet gräddsås till. Och så behövde man någon sötma och det blev lingon eller någon gelé. Bara för att balansera upp där, för att det skulle ändå bli lite saftigt i munnen efter den här torra steken som har legat. Och vilt kött är ju magert. Och det är därför som det också blir ganska torrt när man steker för länge. Men nu lever vi liksom 2023 och tycker vi har moderniserat allt egentligen runt omkring oss. Både vad gäller liksom mat och dryck. Så att idag så ska vi faktiskt kunna göra alltså riktigt härliga rätter även hemma liksom i hushållen. För idag finns det en kunskap och det finns ett intresse för mat på ett helt annat sätt än vad det kanske fanns för 50 år sedan eller 40 år sedan. Och jag minns ju också, jag kan ju säga innan jag öppnade min första krog när jag var 21. Det som var då det finaste, det var ju liksom, då gick man på Operakällan och då var det ju, det kan vara rådjursmedaljonger med en brunsås och lingon till. Det var liksom the shit som man kunde äta på den tiden liksom. Och det var inte jättelänge sedan. Så att, alltså det har ju hänt väldigt mycket de senaste typ 25-30 år.
Vi föreläste för några månader sedan nere i Växjö. Och då var det en man i publiken som sa att kött och potatis ska alltid vara gratis. Och alla bara, ja, det har jag också hört. Du vet, alla inom situationstecken på landet är upp. Växta med
kött och potatis.
Ja, men alltså där är vilt.
Man odlar sin potatis och jagar
på ett helt annat sätt.
Det är som jag måste. Ja, så var det ju.
Ni pratade om att ni ville lära människor om hela kedjan, så vi har jakten och innan det kommer på bordet så är det till exempel nedfrysning, bevaring och så vidare. Hur ska man bevara om man nu har en kompis som är jägare och man får några påsar? Hur ska man bevara det här så att det är så fräscht som möjligt? Och när ska man tina upp
det? Du ska ju frysa ner det. Du ska ju hållas i frysen om det nu är färdigpaketerat och mörat.
Hur länge kan du hålla där då?
Men vilt, det är ju inte så. Det är ganska magert viltkött. Så att, men jag har ätit kött som är säkert 4 år gammalt utan att det är något problem. De kan ha lite frysskador, det kan du bara skära bort. Sen smaken förändras ju efter för lång tid, men ett år, 1,5, 2, inga problem alls skulle jag säga.
Sen är det ju så att ofta när man tänker på hållbarhet på kött så är det som tar stryk kan ju vara fett. Alltså fett kan ju härskna även i frysen. Och med tanke på att vilt är ju väldigt magert så tål det ganska länge i frysen.
Då tänkte jag fråga, vilka är era favoritrecept i boken? Berätta om dem.
Men vi är nog båda lite handfallna för attacken, den gillar vi. Jag gillar ju rått kött, så allt som är rått där i. Sen har vi en kalvbrässrätt som är helt fantastisk.
Dovkalvbräss. Sen jag gillar ju också såna här lite mer långkok, så jag gillar de här rullarna jag har gjort en porchetta på vildsvin som är, alltså, ja, den är allt löjlig, i boken, alltså. Alla bilder i boken, inget är hokus pokus eller fuskat, så att alla, alltså jag stod och lagade mat i 4 veckor
och det och jag var liksom, åt det.
Ja, och han åt det och jag smakade, men så att allting är verkligen gott, och det är lika gott som det faktiskt ser ut, och jag har en, alltså ibland så, det kanske inte alla vet, men ibland när man gör kokböcker så kan man ju också fuska sig till bara för att man ska få en snygg bild. Men jag är av den åsikten att god mat ser god ut. Och äcklig mat ser man att det kanske inte är riktig mat. Mm. Så att allting är verkligen gjort. Och just den här porchettan, och så gjorde vi en rulle också på dovhjorts bringa. Som också var helt makalöst. Mm. Alltså det blir sån smak. Man får alla de här liksom, ja, med hinnorna och lite av fett. Och så mycket krydder i den också. Det blir väldigt, väldigt gott. Mm.
Och slutligen, vad hoppas ni då att den här boken ska bidra till?
Mer kunskap om vad jakten innebär och att folk ska ta till sig det vilda köttet och börja tänka mer att men vi äter vilt till vardags än bara nyår eller pappas födelsedag. Vilt ska bli svennigt. Vi ska bli svennemat.
Men det kan också bli finmat.
Absolut, men vi vill att det ska bli vardagsmat.
Men vi kan säga att boken är ju, om vi nu pratar begreppet jaktkokbok eller viltkokbok, så är ju det en ganska jobbig grej som vi insåg rätt tidigt, att alla jaktböcker egentligen sedan 1800-talet har i princip nästan haft samma form, och det har varit de här stilleberna med ett mörkt sammetstyg i bakgrunden, och det är en bössa och så är det en kanin eller en fasan som hänger, och ja, men du vet, de här murriga renässansbilderna liksom. Och alla recepten har varit ganska mycket nyanser i brunt, och det har varit mörkt och det har varit så här liksom. Vad vi ville göra, det var ju någonting som faktiskt tar in det här lite grann mer i 2000-talet än vad någon annan tycker jag har gjort. Och inte minst så ser man ju det på framsidan, det är väldigt mycket ljust, och vi leker lite grann med hela den här stilleben-tänket när vi sitter ute på ett stort middagsbord och mitt i skogen liksom. Och alla recepten är ju faktiskt väldigt glada
recept. Ja, ni har cesarsallad på någon, vad är det, anka?
Fasan.
Ja, just det, alltså det är precis, ni har använt den nya tiden.
Det ska vara glatt, alltså mat ska vara glatt. Mm. Det ska vara gott och glatt, och det ska se härligt ut, och det är ingen som blir glad av för mycket gräddsås i allting, utan man vill också ha lite blad och blommor och färg. Så att det är väl en av de viktiga delarna egentligen, att vi vill visa upp och vill att den här boken ska kunna ge att lite glädje kring viltet. För att vi bägge två är vi passionerade för både det vilda köttet, jakten och naturen, och att ge den upplevelsen. Och jag brukar alltid säga så här, att jag har gjort många kokböcker, men jag har aldrig kunnat titulera mig egentligen själv som författare. Det här är den första gången som jag verkligen kan göra det tillsammans med Lubbe, för att vi har faktiskt skrivit mycket i den här, och vi har skrivit mycket av oss själva. Så att det är mycket texter som är väldigt personliga, väldigt personliga. Om oss själva men också om varandra, anekdoter, och det är mycket som, ja, men ni vet, man gör en grej för första gången så lägger man ju hela sitt hjärta i den. När man ska återproducera det här så blir det nästan så här, ja, men man bara slänger in någonting, och det kan bli liksom, ja, det är klart att det är en själv också, men kanske inte lika mycket, men just första gången så blir det väldigt mycket personligt, och den här boken är väldigt personlig.
Vi vill att alla ska ta till sig den här boken och förstå vad det är vi gör och fördelarna med det goda viltköttet. Jag har ju vänner som är veganer inom situationstänken som faktiskt äter vilt. Det är det enda kött de äter.
Men det är någon av er som har en dotter som inte gillar kött. Det är du, ja.
Tyvärr.
Kommer hon att läsa boken?
Hon är vegetarian, men hon äter ju fisk då.
Kommer hon att läsa boken?
Absolut, det har hon gjort. Och senast igår så bad jag henne dofta på en bit pancetta. Hon får ju så här kvällningar. Hon klarar inte av tanken på att äta muskler eller kött. Så det är inget etiskt eller något sånt. Men hon tycker bara inte om det. Men jag vet många som inte äter kött förutom just vilt kött. Och det är ju fint. Jag menar, då har man ändå fått en förståelse för vilket kött som är att föredra. Mm. Jag har hellre en diskussion med en vegan eller antijägare som har förståelse för det vi gör än någon som bara hatar.
Det här är ju en hälsopodd och vi har många som funderar just över hur mycket kött ska man äta, vad är hälsosamt, och det finns det ju, det är ju inte svartvitt, det har vi varit inne på, det är ju, men det pågår mycket diskussion. Hur tänker ni kring det ur ett hälsoperspektiv?
Utifrån alla studier som har gjort så äter jag nog alldeles för mycket kött. Mm. Men jag äter å andra sidan bara viltkött. Mm. Inget annat kött.
Men äter du kött varje dag? Eller hur?
Ja, i stort sett. Ja. Ja. Mm. Mer eller mindre. Och jag vet ju att man ska inte äta för mycket rött kött. Jag hör ju alla de här studierna ekar i huvudet. Men samtidigt, jag har frysarna proppfulla av världens finaste köttråvara.
Och därför
blir det enkelt att, men det är klart att jag tar fram ett innanmål.
Men jag tror också att det är väldigt individuellt. Mm. Så man ska ha de här olika teserna, eller det som folk säger runt omkring som är duktiga, om det är för mycket eller för lite kött och allt det där. Men i bakhuvudet, men jag tror inte man ska. Det är nog ingen regel, utan man måste nog kunna välja själv också utifrån hur man mår.
Exakt.
Så att jag tror stenhårt på det här att man är det man äter. Och för ett par år sedan så hade jag borrelia, hade gått med det 2,5 år utan att egentligen veta om vad jag hade. Jag visste bara att jag mådde dåligt och hade olika typer av symptom. Jag kunde få ont i mina armbågar, jag kunde ha en extrem sån här fatig, alltså trötthet. Jag bor ungefär 5 minuter från mitt arbete. Det kunde ta mig 45 minuter att komma hem. Jag var tvungen att bara sätta mig ner och apatiskt sitta på en bänk. Sov dåligt, väldigt trött, mådde jättedåligt ibland och hade massa olika symptom. Och fick också mediciner för det, för man gick till läkaren och tyckte att det här är ju inte normalt. Och fick mediciner för saker som jag inte egentligen var sjuk för. Och hade tagit borreliatest flera gånger, visade det negativt. Och till slut då, efter 2,5 år, så visade det faktiskt positivt. Och det har blivit neuroborrelia och allt det här. Och det första jag fick var ju naturligtvis antibiotika för att få bukt med det här. Men efter det så, jag hade en vän också som också hade varit, han var faktiskt dödssjuk, på att dö i borrelia. Och han började läsa forskningar mycket i USA och mycket i andra länder, där de är specialister just på tick diseases. Och alla de här, Tyskland, USA, Frankrike, är väldigt duktiga just när det gäller den typen av sjukdomar. Och där är det också lite mer öppet att använda sig av alternativ medicin. Alltså inte bara mediciner, utan faktiskt naturmediciner. Och han fick ju hjälp att äta saker och ting som skulle få hans kropp att få ett starkare immunförsvar och ja, men hela den här biten. Så att han läxade upp mig lite grann i att jag åt alldeles fel. Och han mådde väldigt, väldigt bra efter sin sjukdom och kom tillbaka ganska snabbt. Så jag började också göra det. Och kände att vilken skillnad det är när du väljer rätt saker. Ja, men vilt framför allt. Jag åt inget processat kött eller fisk överhuvudtaget, utan och jag åt bara uppfött kött som var från gårdar som man kände till och visste att det inte fanns något annat foder än det som man tyckte var bra och naturligt. Och naturligtvis också mycket vilt och bara ekologiskt odlade grönsaker. Vilket gör att helt plötsligt så känner man sig väldigt ren i, alltså både kropp och själ, men det kändes störst var ju att man fick en hyn, hela min hy. Jag kände, det var som en bebishy. Jag var så slät och len. Inte längre kanske, men då. Och det gör väldigt stor skillnad på vad man äter. Och därför tror jag stenhårt, och det är bevisligen så är det så, man är det man äter. Och även idag, men idag så är jag kanske lite mer slapphänt med tanke på att man lever ett otroligt ostrukturerat liv och det är upp och ner med krogar och jobb och oregelbundet. Men man har alltid bakhuvudet, och jag tror att det är väldigt viktigt att hela tiden tänka på vad man stoppar i sig. Och det är ju också därför som vi har en väldigt stor kärlek just till både natur och det vilda köttet.
Mm. Sen är det också så att viltkött är ju mycket nyttigare. Inte bara det att det är fritt från antibiotika och annan skit, utan det innehåller ju mycket mer selen, zink, järn. Alltså det är ju ett nyttigare kött. Mm. Det är ett väldigt nyttigt kött.
Fettprofilen är bättre.
Mm. Ja, absolut. Mm. Absolut. Mm. Jag är aldrig sjuk, för jag äter bara vilt. Mm. Tack för att vi fick komma hit. Det var allt jag hade.
Vi är så tacksamma för alla som vill komma till oss och dela med sig, och till dig som lyssnar. Tack för att du lyssnar till oss, och och var rädd om dig.
Vi hörs snart igen. Varmt tack för att ni kom hit.
Tack snälla.
Tack,
snälla.
Tack.
Jätteroligt att få besöka er.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Denna vecka har vi ett betalt samarbete med Bosch som precis har kommit ut med sin nya köksmaskin serie 6. Och jag har ju alltid älskat att baka och har tänkt att jag vill baka lite oftare eftersom det gör mig så glad. Och nu har jag hittat ett sätt som gör det både enklare och smidigare.
Vad kul! Och vad ska du baka för något?
Ja, men igår så testade jag att baka bananbröd som jag gillar väldigt mycket eftersom det även är ganska hälsosamt. Jag hade i valnötter och inte så mycket socker som det står i receptet. Och först tänkte jag att det skulle vara krångligt att baka med en bakmaskin, för det har jag aldrig gjort innan. Och jag skulle sätta ihop olika delar, trodde jag. Men så var det inte, utan jag känner redan att serie 6 är en pålitlig vän i köket, för det var faktiskt väldigt enkelt.
Ja, vi är ju lite lika där, Karina. Tycker ibland att det är jobbigt med för mycket bruksanvisningar av teknisk karaktär, men den här gången var det kul.
Ja, Bosch serie 6 är en väldigt snygg och cool köksmaskin, bara en sån sak. Den levereras ihopsatt och det är inte svårt att förstå hur man ska komma igång. Jag håller fortfarande på att utforska alla funktioner och automatiska program. Bland annat så har den smarta sensorer som gör bakningen enklare genom att den känner av när det du bakar har perfekt konsistens. Och därtill så har den en unik 3D-mixning som efterliknar handknådning och fångar upp alla ingredienser så att inget lämnas kvar i botten av skålen, vilket ju kan vara irriterande annars. Ja, jag får återkomma lite närmare till just den funktionen när jag bakar bröd nästa gång. Eller om jag ska baka kanelbullar, det var ju länge sedan.
Jag vet ju, det gillar ju du, det är ju väldigt gott. Och det här med 3D-mixningen låter ju väldigt spännande. Hur ofta funderar man inte på om degen verkligen blir genomarbetad när det står knåda väl i receptet, eller hur?
Ja, precis. Och för mig är det viktigt att det är enkelt att lyckas med bakningen för att jag ska liksom dra igång ett bakprojekt. Och jag tycker att serie 6 gör bakningen ännu mer lustfylld genom att den är så enkel att hantera. Det gäller bara att välja program och sen kan man luta sig tillbaka medan maskinen gör jobbet. Eller varför inte fixa köket medan degen knådas?
Låter perfekt. Bosch nya serie 6 finns att köpa redan nu hos Power. Och där kan man även få mer info om köksmaskinen. Och vi återkommer snart med mer inspiration och berättar hur det går med Karinas vårbakning.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.